Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Välkomna till del 3 i HG, Hyperemis Gravidarum. Idag har vi samma gäst som på de tidigare avsnitten. Du ska få presentera alldeles strax, Jenny. Men först, Karina, det är du och jag.
Ja, det är det. Karina Barnmorska.
Och Jenny Stolt.
Och det här blir ett jätteintressant avsnitt.
Det blir
därför
det.
Att vi har fått extremt mycket frågor. Funderingar runt det här ämnet, hyperemesis gravidarum. Du kallar det någonting annat igen nu. Du säger det på annorlunda sätt, men det är samma sak.
Ja, precis. Är det hyperemesis eller hyperemesis?
Det spelar ingen roll, för det handlar om illamående och kräkningar. Ja. Och många far ju väldigt, väldigt illa. Så mycket förstår vi. Så att det här är ju ett ytterligare kompletterande avsnitt. Det är ett frågeavsnitt, så vi kommer att läsa lyssnarnas frågor. Så Jenny, Charlene, välkommen igen.
Ja, tack så mycket. Jag presenterar mig själv lite kort. Jenny Charlene heter jag. Är snart färdig specialist i internmedicin och ska sen bli lungläkare efter det. Och jag arbetar på Södersjukhuset i Stockholm. Och jag har själv haft hyperemesis gravidarum, eller HG som man kan förkorta det med, under mina 2 graviditeter. Och är därför engagerad i patientföreningen och stödgruppen Hyperemesis Gravidarum Sverige.
Yes. Välkommen.
Och vi kan väl inleda med att säga att det finns ju en Facebookgrupp som du är med i, Jenny, och som är till stöd för väldigt många.
Mm.
Med tystnadsplikt i den gruppen, vilket ju är jättebra.
Ja, precis. Men det finns då, allting började med den svenska Facebookgruppen som började 2014. Och nu finns det 1500 medlemmar och alla är förstås inte aktiva. Men där får man vara med om man har eller har haft HG eller svårt graviditetsillamående. Och det fungerar som en stödgrupp, så där kan man få väldigt mycket hjälp och stöd när det gäller allt från små till stora frågor. Så att om det är någon som lyssnar som har den här sjukdomen, så kan man jättegärna ansöka om medlemskap där. Och det är som sagt en sluten grupp, så att det är ingen som ser utifrån vad som skrivs där. Och man får inte heller prata om det som sker utanför. Och jag vill bara då också poängtera att nu har ju jag har ju fått tillåtelse att vara med i den här podcasten och ändå nämna vissa saker som har skett i gruppen. Kvinnor har liksom fått lämna sina vittnesmål till mig och säga: det här får du jättegärna berätta om i podcasten.
Och jag tänker också att det är fler än de här kvinnorna som har råkat ut för samma saker.
Mm.
Så att får man
som anhörig vara med i den där gruppen?
Ja, nej, tyvärr, det är så inte så än. Men däremot har det varit tal om att man ska starta en anhöriggrupp faktiskt. Mm. Men det finns ju också en hel del källor på internet som man kan läsa om information till anhöriga. Mm. Bland annat den finska HG-patientföreningen har en svensk sida. Och så finns det en amerikansk hemsida som heter helpherb.org. Där som också har mycket material för både patienter, vårdpersonal och anhöriga.
Yes. Jag tänkte att vi går vidare med en snabb introduktion och en repetition. Vad är HG och varför? 80% av alla kvinnor drabbas av någon form av illamående och eller kräkningar under graviditet. Och de här symptomen, de debuterar, alltså de startar oftast mellan graviditetsvecka 4, så väldigt tidigt, från graviditetsvecka 4 till 7 och toppar ungefär i graviditetsvecka 9. Och 90% brukar upphöra efter graviditetsvecka 16 till 20. Och jag vet att vi har fått mycket frågor om det kallas det HG även fast man inte har liksom, när det är tidigt. Och även fast det går över då i vecka 20. Och ja, det gör det ju. Det handlar ju om symptomen.
Mm. Det finns liksom inga gränser för vilken vecka man ska vara i på HG. Om det är före vecka 12 eller efter vecka 12. Om man hör något sånt så det finns inga definitioner kring det.
Men vissa kan ju till och med gå över förlossningen, alltså efter förlossningen. Och må illa.
Ja, så är det. En del har problem både veckor och månader efter förlossningen.
Ja. Mm.
Och jag tror att de flesta regioner i Sverige använder den här puke score. För det är ju en gradering av ens illamående, kräkningar och ulkningar under den senaste 12-timmarsperioden. Och då tittar man på vilket stort behov och mycket symptom man har och får man, vilken behandling man kan börja erbjuda. Om det är första steget eller andra steget eller inläggning.
Mm, ja. Precis, det är ju jättebra att använda puke score. Det står i nästan de allra flesta vårdprogram som jag har läst, så har man tagit med det som att, att man ska bedöma symptomens svårighetsgrad på akuten med det. Yes. Det här skulle jättegärna få användas lite mer på MVC. Tycker jag.
Ja.
Det vore ju alldeles strålande om det är ett ganska snabbt sätt att få en uppfattning om svårighetsgraden, tycker jag.
Jag brukar faktiskt skriva den här pjukskåren också i sjukintyget till Försäkringskassan.
Det är väl jättesmart.
Mm. Är det tre steg? Eller hur många steg?
Ja, man brukar prata om mild, då är det mindre än 6 poäng. Måttlig 7-12 och över 13 är svår.
Ska vi gå in i det närmare?
Nej, det är max 15 poäng kan man få på den där.
Men jag tänker, vad ska, om du har en max 15 poäng, vad gör du då?
Då behöver man nog bli inlagd.
Ja, precis. Ja. Men jag tänker, vad sysslar man med då? Då kräks man mest hela dagen.
Ja, precis. Då har man haft konstant illamående de senaste 12 timmarna. Man har kräkts mer än 7 gånger och man har haft ulkningar ungefär lika många gånger.
Och då är det ju helt tydligt att då behöver man ju vätska och näring.
Ja, precis.
Och behandlingen kommer vi in på igen, fast lite senare.
Mm.
Vi har ju fått massa frågor som jag tänkte att vi kör igång med. Och då har jag en fråga som är lite samma här som den du ställde. Nu blir Jenny och Jenny här, svårt för er att hålla koll på, men så får det bli. Jag kan inte döpa om er här. Och
du får kalla mig doktor Stolt då.
Ja, doktor Stolt, precis. Ja, för det går ju inte med Kjellin. Det går ju inte med doktor. Eller jag låter lite högkravande.
Ja, eller hur?
Och det går ju inte med doktor Jenny heller, för det är ni ju båda.
HG-Jenny.
HG-Jenny, ja, det är Jenny Kjellin. Ja, så det blir bättre. För att få diagnosen HG, måste kräkningar ingå eller räcker det med illamående? Och i så fall, vad är skillnaden mellan HG och illamående?
Ja, skillnaden är att vid HG så kräks man ju om man blir allmän påverkad. Illamående kan man ju ha, det är ungefär 80-90% som får någon typ av illamående under graviditet. Men det är ju när man får en påverkan på sitt dagliga liv, när livet inte fungerar längre. Man känna att man måste söka vård. Och få hjälp, eller vad säger du, Jenny? Mm.
Ja, jag har också svårt att se att man skulle kunna få diagnosen HG om man inte kräks väldigt mycket. Men däremot så det finns ju en som vi pratade om förra gången, att graviditetsillamående är ett spektrum. Man kan
Absolut.
Ha lite besvär, man kan ha mycket, man kan ha supermycket. Och en del av dem som har inom citationstecken då bara illamående, de har inte så mycket, det är inte så bara, utan Nej. De har ett jättejobbigt illamående som också kan göra att de äter för lite, dricker för lite, inte kan gå till jobbet.
Precis.
Så att det man får titta på är ju, även om man inte når upp till en HG-diagnos, så ska man ju ändå få hjälp. Det är
Absolut.
Ju det som är, jag menar, det är ju det man ska titta på då. Och det här tycker jag är ett bra tillfälle att nämna att det finns ju faktiskt en undersökning där man har försökt att jämföra illamåendegraden hos HG-patienter med cancerpatienter. Och så har man kommit fram till att det är ungefär likvärdigt. Alltså man, HG-patienter har ungefär lika svårt illamående som cancerpatienter har då, till exempel efter cytostatika. Så det är ju inte konstigt att man behöver samma typer av mediciner heller, kan man säga.
Nej, och man ska ju poängtera också, börjar man med illamående, då kan man hamna i en negativ spiral, precis som vi säger här också. Att, och då kan det bli så att allmäntillståndet, alltså att man mår sämre och det påverkar hela ens vardag. Och då behöver man ju hjälp tidigt.
Mm.
Det handlar ju liksom egentligen inte om hur vi graderar, det handlar om hur man mår. Så.
Ja, precis. Så att det är bara för att man inte... Det här handlar också om hur aggressivt man ska behandla hågen. En del liksom tycker att man kan sluta och lägga på antiemetika när patienten slutar kräkas. Men jag tycker snarare att man ska ändå fortsätta för att de ska få må så bra som möjligt och kunna äta och dricka så mycket som möjligt. Det är ju det som man vill komma åt, att man ska kunna äta och dricka ordentligt.
Yes. Ja. Skulle jag ta nästa fråga, Karin?
Nej, men ska vi försöka samla ihop det till vad risker för mamman eller vad mamma kan bli drabbad av, alltså kvinnan, den gravida. Och då finns det ett samband mellan HG och hypotyreos, är min fråga.
Hypotyreos, precis. Underproduktion av sköldkörtelhormon, helt enkelt. Och det har jag sökt efter i vetenskapliga databaser och jag har inte kunnat hitta någon sån studie. Så det kan hända att det finns, men jag har inte hittat någon sån undersökning.
Jag har inte hittat det i min kliniska vardag heller, för jag har ju träffat jättemånga patienter med hypotyreos.
Mm.
Och sen januari 2018 så screenas ju alla gravida för hypotyreos i tidig graviditet. Så det har vi ju koll på. Men jag rent kliniskt har inte sett någon sån korrelation. Däremot, om vi ska komma till nästa fråga, det är hypertyreos, alltså om man har en överproduktion, som man också ibland kan kalla för Graves sjukdom. Det här är ett helt avsnitt att prata om sköldkörtelhormoner också, men vi säger så nu. Där finns det ju en ökad risk att drabbas av HG, för man blir mer illamående. Och det har ju lite med de här serum-HCG-nivåerna att göra med och våra receptorer i kroppen. Men där finns det ett samband. Men alltså sambandet är ju hypertyreos kan ge ökad HG. Så.
Mm. Och det är precis. Och jag har inte sett någon undersökning heller där där man har liksom försökt analysera register och så och se om man har en ökad risk för att få Graves sjukdom senare i livet eller så. Så att det är också helt obeforskat. Så det finns mycket att göra.
Ja, det gör ju det. Men nu när vi tittar på sköldkörtelhormonerna i tidig graviditet, då upptäcker vi både hyper och hypo. Så det är bra.
Ja, men det är toppen att det screenas. Jättebra. Yes.
Då undrar jag järnvärdet, alltså HB. Kan det påverkas?
Av att man får att man äter för lite, tänkte du, eller man kräks?
Ja, det är väl ungefär, blir ju nästan samma så.
Det är ju lite beroende på, för det screenas ju också i tidig graviditet, hur mycket järndepåer man har i kroppen. Och man ökar ju risken för att få låga nivåer, till exempel om man tätar graviditeter, om man har tvillingar i magen, man har tidigare blött mycket under tonårsgraviditeter, man har rikliga blödningar och massor med sånt. Och därför kollar ju vi också tidig graviditet och ger en rekommendation om man ska göra tillskott till järntabletter, om man ska börja tidig graviditet eller om man kan börja liksom i mitten på graviditeten eller om man inte behöver alls. Det är väl klart, får man i sig lite järn, då kan man ju behöva ersättning på det. Problemet är ju då att de här järntabletterna skapar illamående, förstoppningar och man kan få mycket magbiverkningar. Men det finns det faktiskt, om man ligger lågt då, både HB och järn, så kan man faktiskt få järn rakt in i blodet. Och det görs ju på de flesta specialistmottagningarna, specialistmödrahälsovården alltså, de mottagningarna. Mm. Det var ett långt svar på en kort fråga. Vet du om det finns någon, har du läst någon studie om det, Jenny?
Nej, jag har inte läst någon studie på det, men jag tror att det är rätt så uppenbart för alla som arbetar med det här att det är en ökad risk att man inte får i sig tillräckligt med järn i tillskottsform.
Det låter ju ganska logiskt.
Ja.
Ja, och sen beror det ju lite på vilka nivåer man börjar ifrån. Det var det jag försökte säga med hela den här långa utläggningen.
Ja. Förutom ett litet tips där då är att det finns faktiskt järntillskott i brustablettform som en del tycker är lite snällare mot magen också. Men annars, det är ju väldigt bra att kunna få det intravenöst järn. Alltså
ja, vi föredrar nog det i, för att det är inte alltid, som gravid så ska man ju alltid ta beprövade läkemedel. Mm. För vi vill ju inte att hjärnet ska gå in till fostret och inlevras i levern och i liksom centrala nervsystemet hos fostret. Så vi vill inte att det ska passera där. Och då vet vi att de gamla hedliga som vi har, receptfria, fungerar. Så de rekommenderar vi i första hand. Och sen intravenöst hjärn vet vi också är väldigt säkert.
Mm. HG. Om man har en traumatisk förlossning eller har haft en traumatisk förlossning, kan det leda till att man mer ofta får blodpropp, magsår eller depression?
Det var många förlossning, var det inte graviditet?
Nej,
eller så?
Det var traumatisk förlossning, men det kan vara, vi tar både och.
Ja, den är nog en fråga för mig att svara på.
Hon menar nog att den här kvinnan, hon menar nog att om jag haft en traumatisk förlossning tidigare under tiden som jag haft HG, kan det sedan leda till blodpropp?
Alltså först HG under graviditeten, sen en traumatisk förlossning och sen på det. Ja, alltså, och fråga om det kan leda till blodpropp och
magsår och depression.
Magsår och depression. Ja, vi ska börja med blodpropparna då. Det är så att väldigt immobilisering, som vi kallar att man ligger still och sängliggad och inte rör på sig, det är en riskfaktor framförallt under graviditet för att drabbas av en blodpropp. Så det ska man då, har man svåra symptom och blir väldigt långvarigt sängliggande under sin graviditet, så kan det bli frågan om att man sätter in blodförtunnande sprutor för att minska risken. Sen tittar man ju också på alla, det frågar man ju också när man skrivs in på barnmorskemottagning, om man har några ärftliga riskfaktorer för blodpropp eller om man har några sjukdomar som ökar risken också, eller om man haft en blodpropp själv tidigare. Och så har vi en risk score där, och om man behöver träffa doktor och få blodförtunnande mediciner. Har man dessutom en väldigt traumatisk förlossning som gör en ännu mer sängliggande, då fortsätter vi och gör den här risk scoren hela tiden. Och om man dessutom utöver det har ett BMI över 30, då ökar det också risken. Så att vi är ju vana sjukvården att titta på mycket riskfaktorer, och de kan ju ändra sig efter graviditet och förlossning. Det beror på vad som drabbar en helt enkelt. Det var blodpropparna.
Magsår.
Magsår, ja, den vet jag inte riktigt. Jenny, har du något?
Ja, kan det vara helicobacter?
Ja, det kanske
diskussionen.
Den förstår jag.
Ja. Och Helicobacter pylori är ju en bakterie som kan finnas i magslemhinnan hos alltså 50-60% av världens befolkning eller något sånt där. Men det är inte alltid den orsakar magsår. Mm. Men man har ju sett i studier av patienter med HG att man har att det verkar som att det ändå kan finnas en lite ökad risk för att ha en helicobacterinfektion som leder till magsår. Och att om man har väldigt svårbehandlad HG, då kanske man ska titta på om det finns en helicobacterinfektion också som kan behandlas.
Precis. Och det sista var, det var blodpropp, magsår och
depression.
Depression, ja. Har man haft en extremt jobbig graviditet som man har vid HG och dessutom har en traumatisk jobbig förlossning, så vet vi att det ökar risken för psykisk ohälsa efteråt. Om man dessutom har blödit väldigt mycket och förlorar mycket blod, då återhämtar man sig långsammare, och då finns en riskfaktor i det också. Så att det är ju, ja, vad säger du Jenny?
Ja, nej men jag håller med. Det är, HG i sig är ju en riskfaktor för depression och psykiskt dåligt mående helt enkelt. Mm. Så det är ju inte en positiv faktor direkt.
Nej. Vad jag skulle vilja skicka med också när man är gravid och att man tillsammans med sin partner planerar hur första tiden hemma ska vara, med föräldraförsäkring och man ska vara hemma tillsammans och sådana saker. Har man en psykisk sjukdom i bagaget, då är vi väldigt benägna att sjukskriva den födande Så att partnern kan ta föräldrapenning så att man har en tid tillsammans både hemma med barnet. För har man en psykisk sjukdom då är ju, och sömnbrist som man får när man har en bebis, då ökar det risken för att man ska drabbas hårdare av sin psykiska sjukdom. Så där är vi ju liberala till sjukskrivning av den födande. Men nu svävar vi ut från andra saker.
Ja. Ja, fast det var väl
men det, jag tycker det är jättebra också att poängtera att den här första tiden efter förlossning kan vara mycket tyngre om man har haft en svår graviditet.
Mm.
Och det är nog säkert klokt att försöka att vara två hemma första tiden.
Mm.
Och då är det en kvinna som just ställer denna fråga. Varför denna kamp mot Försäkringskassan?
Bra fråga. Det undrar jag också.
Mm. Mm. Ja, det är väl ingen här som är nöjd med det. Nej, men det förekommer ju att kvinnor får avslag på sina sjukskrivningar för graviditetsillamående och HG. Och det är ju bara att beklaga, måste jag säga, att det ska vara så. Ofta kan det bero på att man har använt fel diagnoskod. Mm. Man kan ha råkat få diagnoskoden där det står lätt graviditetsillamående trots att man liksom ligger hemma med hemsjukvård. Då stämmer ju det helt enkelt inte. Mm. Så att det nummer ett är att man ska titta på så att diagnoskoden blir rätt. Så att det blir hyperemesis gravidarum eller kräkningar i sen graviditet eller vad det nu kan vara. Och sen så kan det ju vara så då att intyget behöver bli lite mer fylligare. Men man kan också ringa till Försäkringskassan och prata med sin handläggare och säga, vet du vad, när jag reser mig upp, då kräks jag. Jag kan inte gå omkring på jobbet och kräkas 50 gånger på en dag. Och då är det faktiskt, eller så, man kan byta handläggare och sådär. Så att man kan behöva kämpa lite, men det ska gå att få igenom det.
Ja, och läkarintyg är precis som du säger, Jenny, är bara en del i Försäkringskassans handläggarens bedömning, utan man ska skriva själv också.
Mm.
Egentligen är ju läkarintyget för att bekräfta ja, det är den här diagnosen som finns. Och sen så kan man ju själv på, precis som du säger, man får ju ett brev hemskickat på Försäkringskassan där man själv ska beskriva sina symptom.
Mm.
Men det är ju lite galet att man själv ska behöva titta på vad läkaren har satt för kod, alltså diagnoskod, för att man ska få ett stöd hos Försäkringskassan.
Nej, det är inte så, utan man ska själv beskriva sina symptom.
Ja, jag förstår.
Det,
ja. Men som HG-Jenny.
Ja, precis. Ja, nej, men det, ibland så är det ju så att diagnoser hänger med. Man, första kontakten, då bedömdes det som lätt graviditetsillamående. Och sen så råkar den där koden bara liksom följa med, trots att det blir svårare och svårare. Så att det det är mitt tips nummer ett, att titta på vilken kod det är. Men, och sen så, som du säger, att ibland kan man ju ha en tendens att försköna lite grann sin tillvaro och säga att nej, men det är nog kanske inte så hemskt. Och de bästa dagarna så mår jag ändå lite bra.
Man vill så gärna må bättre.
Precis. Så att jag tycker det, man behöver ju inte skönmåla när man själv beskriver till Försäkringskassan heller.
Nej. Jag har haft svårt att ibland mot Försäkringskassan, alltså övertygad om att vi behöver en förebyggande sjukskrivning. För sjukskrivningen handlar ju så mycket på vad man inte kan göra, inte vad man i framtiden inte kan göra. Eller att vi ska förhindra någonting, att sjukskrivningen i sig är en behandling mot att det ska inträffa förebyggande behandling. Och det kan vi snurra in länge på. Ja. Mm.
Ja, men det är fint att du kämpar.
Ja, eller hur?
Men jag tror ju också, som jag har förstått det, för det är ju verkligen beklämmande att så många lider och får så olika hjälp. Så det finns ju säkert ett antal läkare, barnmorskor, som inte förstår allvaret. Och då kan ju den där koden bli galen också. Mm. Eller den blir ju fel.
Precis.
Och avslag då.
Med till att, och en del säger ju också, en del har ju svårt att få bli sjukskrivna av läkaren också. De säger att men nu är du faktiskt i vecka 12. Om 2 veckor kommer det här vara bättre. Så nu tänker inte jag sjukskriva dig något mer. Det är ju också så det är ju inte en det tycker jag inte är bra. Utan jag tycker att man ska utgå i, man måste ju liksom följa patienterna förstås.
Ja, och då får man väl ha en kontakt med patienten, om ja. Det är via telefon ja. Eller om det är via ett besök ja. Till. Det spelar inte så stor roll, men alltså, man kan ju inte bara släppa det.
Nej. Precis. Utan det, där får man ju utgå ifrån att vi vet faktiskt inte när det här kommer gå över.
Nej.
Det kan hända att det kommer att fortsätta hela graviditeten.
Ja. Och om man som patient också faktiskt får ringa tillbaka och säga att det har inte blivit bättre. Mm. Den vägen Absolut. Kan det också gå. Att man själv inte, okej, men säger, jaha, nu säger man att jag ska vara bra, och sen så tar man inte kontakten själv även fast man inte mår bra.
Mm.
Då har man faktiskt också ett litet egen ansvar, för att vi kan ju inte veta att du inte har blivit bättre som patient. Ring till oss då.
Ja, det är jätteviktigt. Mm.
För då kommer man ju in på det här som många antyder också, att det är så himla stora skillnader på vården då, beroende på var man bor, på både vård och stöd. Och det är ju därför du, HG, Jenny, jag tyckte det var ett gulligt namn, du försöker ju få till nationella riktlinjer så att det ska bli tydligare och lättare för alla att följa då det här förloppet, diagnosen. Så att man inte behöver uppleva de här stora skillnaderna.
Ja, precis. Och det är ju många som tar hand om gravida. Det är inte bara stora sjukhus som gör det, utan det är ju snarare tvärtom, att den här första kontakten sker ju med kanske 1177 vårdguiden, alltså vårdcentraler både i storstad och på landet, och mödrahälsovården, och sen liksom i sista ledet på något sätt kommer patienterna till sjukhus. Så att de allra första och flesta kontakterna sker ju liksom i primär, alltså, i den utlokaliserade vården. Så att då är det ju jättebra om det finns tydliga nationella riktlinjer, som den här vårdcentralsdoktorn som har liksom en 20 minuter på sig och försöka gradera besvären och ta reda på vilka mediciner man ska skriva ut och göra en sjukskrivning. Så har de liksom väldigt, väldigt lätt att ta reda på vad är det som gäller nu för graviditetsstilla mående.
Puke score.
Precis.
Bland annat.
Puke score bland annat.
Och titta på patienten. Ja. Inte bara liksom gå efter siffror och utan det är ju väldigt viktigt med den här just kliniska blicken. Se, vad har jag framför mig?
Jag har all respekt för vårdcentralsläkarnas arbete. De ska vara experter på allt på något vis. Så det är ju, ibland har de väldigt kort tid på sig.
Då måste man se till så att de har bra hjälpmedel.
Absolut.
Och det är det som man vill kunna ge dem med riktlinjer.
Håller med.
Det psykologiska stödet då för de här kvinnorna?
Ja, det är ju jättemånga som behöver någon typ av samtalsstöd. Och det ser ju också olika ut i landet beroende på om man bor liksom i glesbygd eller storstad, hur det fungerar. Ofta är det vårdcentralen som kan hjälpa till med en kuratorskontakt. Mm. Ibland är det MVC.
I Stockholm är första linjen psykiatri är ju vårdcentralen. Men jag vet att det är många mödravårdcentraler i barnmorskemottagningar ute i landet som har en kurator eller någon som kan ta samtalsstödet på sin barnmorskemottagning också. Så det där är väldigt, väldigt olika. Men har man så svår HG som man måste behandlas på sjukhus, då finns det ju alltid kuratorer att tillgå, och de kan ju alltid hjälpa till där. Men det är inte första hand. Så. Mm.
Men kan vi inte lyfta också att det finns ju faktiskt väldigt bra digital hjälp idag med videosamtal. Som man kan få. Det finns ju
KBT på nätet, ja.
Det finns faktiskt. Företag som med psykologer och kuratorer och allt vad det är som faktiskt kan ge stöd där. Så att det, då blir det ju oberoende på var du befinner dig. Det kan vara att du är i Spanien, det spelar ingen roll, eller USA eller Kiruna eller i Stockholm. Var som helst, och du kan få det här stödet. Har du någon erfarenhet av om det här är någonting som i de här grupperna som du har sett? Får man hjälp via digitala medel?
Precis, det är ju ganska vanligt att man kan ha telefonkontakt med en kurator som man har fått kontakt med via vårdcentralen till exempel. För det är väldigt många som inte lyckas ta sig utanför hemmet. Så. Jag tror att det är väldigt mycket stödjande samtal under själva sjukdomstiden. KBT, jag vet inte riktigt exakt vad, det är ju lite svårt att KBT bort HG.
Men, ja, det är det.
Men däremot så kan man ju försöka lära sig verktyg och handskas med det hela.
Ja.
Kanske att det kan behövas efteråt. En del En del får ju liksom posttraumatisk stresssyndrom. Mm. Och då blir ju mer den typen av terapier bättre.
Jag undrar, eller det är en annan kvinna som undrar om stress ökar risken för HG och likaså genetiken. Om det kan påverka. Om man har haft en mamma som har haft HG.
Om HG ärvs.
Ja. Mm. Jo, men det finns såna här ärftlighetsstudier där man har tittat på det som vi kallar för första grads släktingar, alltså mamma, syskon och andra grads släktingar, och även på både mammas och pappas sida. Mm. Och tvillingstudier. Så att det finns en klar och tydlig ärftlig komponent som gör att man har större risk att få HG om ens mamma hade det, till exempel. Och då, det är ju det som har gjort att man har gått vidare och gjort de här genetiska studierna där man har tittat på olika släkter där det är vanligt med HG. Och då har man hittat då tre olika proteiner eller liksom receptor pathways, vägar som det här skulle kunna påverka. Och två av dem kom i den allra senaste stora genstudien. Och än så länge kan vi inte riktigt säga exakt hur alla de här mekanismerna fungerar, men man kan säga att det verkar vara faktorer i moderkakan, i placenta. Att det är därifrån som det kan utsöndras faktorer som gör att illamåendet blir sämre. Och att det då påverkar hjärnans kräkcentrum. Så att vi vet ännu inte riktigt exakt hur genetiken ser ut, men troligtvis är det så att man kommer att kunna lösa det här pusslet så småningom. Mm.
Intressant. Mm. Mm. Det fanns en till fråga i den, inbakade den.
Gjorde det?
Ja, nej, jag kanske
missade. Ja, förlåt. Ja. Sen var det också...
Nej, men det var stressen.
Det var stressen.
Ja,
ja. Ja. Såklart. Stressen kan absolut påverka. Om man... Så fort, det här är en jättevanlig sak, att om man gör för mycket, och det här återknyter till sjukskrivningarna, om man gör för mycket en dag, det vill säga typ dammsuger, så kan man nästa dag ligga och kräkas. Och det är löjliga små saker. Eller att man behöver, att man går ut och firar ett av barnens födelsedagar, till exempel. Tar alla mediciner, så går man ut och försöker göra en trevlig födelsedag, och så nästa dag ligger man och kräks. Så att det är även väldigt små stressnivåer kan ge bakslag dagen efter. Och har man liksom ännu större stress, som till exempel, men man vet inte om man ska bli för sjukskrivningen godkänd, man vet inte om man kommer bli av med jobbet, man vet inte hur ekonomin ska gå ihop, då blir det ju ännu värre förstås. Mm. Så att jag tycker absolut att jag kan se att stress påverkar.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hur ser det ut då rent geografiskt? Finns det vissa länder, områden som vi kan se att HG breder ut sig mer?
Det finns förstås studier på det här. De är inte... Det är inte gjort så mycket så att man kan säga att man har en svartvit sanning. Men till exempel i Norge har man ju då gjort en studie där man tittat på ursprung. Och man kan se att patienter från norra Afrika och till exempel då Indiska halvön med Pakistan har i högre utsträckning har HG än de som har ursprung i Norge. Det här tyckte jag att du sa att du såg i din kliniska vardag också, ja, det, Jenny, doktor Jenny.
Doktor. Ja, men det tycker jag faktiskt. Det ser man på akuten. Mm. Nu träffar ju inte jag de patienterna i första ledet på akuten heller. Jag är ju den där som den yngre doktorn ringer och rådfrågar. Så nu är jag inte så frekvent där nere på gynakuten längre. Men visst är det så. Mm.
Och det handlar inte om jättestora, det handlar om några procentenheter.
Ja, så är det. Mm.
Det är en sak som ju är, eller ja, det finns jättemånga saker som är intressanta. Men varför är man mer ljuskänslig? Alltså att man mår sämre av starka lampor och solljus. Finns det något samband?
Ja, det finns ingen forskning på det här, ska jag säga. En del har ju faktiskt migrän som blir värre under graviditeten. Jag vet inte om det är någonting som kan spela in i vissa fall.
Ja, så kan det vara. Ja. Men jag går ju alltid igång på ljusskygghet hos en höggravid kvinna. Då tänker jag havandeskapsförgiftning, preeklampsi. Så det ska man ju tänka på. Men det var inte den här frågan.
Ja, det här är nog lite mer tidig graviditet. Det är en del som känner. Det är faktiskt så att en del säger att så här, det måste vara släkt i rummet. Jag ligger i min säng och ligger så stilla som möjligt för att vara så lite illamående som möjligt. Och så ska det vara släkt också och tyst.
Okej, så lite det är stimuli som möjligt.
Ja, liksom. Precis. Mm. Jag kan inte, jag har ingen bra förklaring, nej, men jag har märkt det.
Ja. Så finns det ju jättemånga som är så trötta på att själva behöva beskriva problemet och själva ha tagit reda på att det faktiskt är en HG. Och då är det många som frågar, finns det specialistmottagningar där man på förhand har bättre kunskap? Vi har väl lite varit inne på det tidigare. Men finns det sådana? Mm. Det finns ju inga HG mottagningar.
Nej.
Men det skulle ju vara specialistmödravården då som man får komma till.
Ja, det skulle kunna vara. Nu av tradition så är det ju gynakuten som man går i tidig graviditet, och det är definierat väldigt så att är man fram till vecka 22 plus 0 så är det ju gynakuten man vänder sig till, och sen när det och har passerat 22 plus 0 så är det då specialistmödravården och förlossningen som per definition tar hand om graviditeten och den gravida. Men vi har ju naturligtvis de som är sjuka som går på specialistmödravården innan vecka 22. Ja, kan diskuteras i en riktlinje.
Det jag tänker är att i lite mer folkrika länder där man har liksom ännu fler patienter, som till exempel i England och USA, där kan det ju finnas specialiserade kliniker med droppmottagningar. Mm. Att det finns ett centrum som tar emot just kvinnor med HG. Mm. Och det vore ju alldeles fantastiskt om man kunde ordna någon motsvarande i Sverige också. Det skulle väl mer vara i de regioner där det finns fler patienter, det vill säga att det bor mer människor. Men jag tror inte att det skulle kunna vara helt separata centrum, utan det skulle kunna vara en del av en specialistmödravårdsmottagning eller någonting.
Alltså det borde inte vara helt omöjligt att skriva en sån handlingsplan och följa med en remiss till patienten till en vårdcentral till exempel, om det är barnmorskan på barnmorskmottagningen som upptäcker det. Så att man får en behandlingsplan på vårdcentralen som då man förslagsvis väljer nära sitt eget boende. För ett sjukhus kan ju vara väldigt långt bort, och specialistmottagningar kan också vara väldigt långt bort. Vi har ju väldigt avlångt land här och mycket glesbygd också. Mm. Där vårdcentralen är väl den som är närmst.
Ja, men det sker ju att kvinnor får dropp på sin vårdcentral om man bor i glesbygd. Mm. Det sker absolut. Så att, det behöver inte vara på stora sjukhusen. Men det viktigaste är att det är lätt att få tillgång till förebyggande dropp, så man slipper de här jättejobbiga försämringsepisoderna.
Mm. Absolut, det håller vi med om. Det kan vi komma överens om.
Ja, det kan vi. Bra.
Ja.
Vi pratade mycket om ketoner förra gången, och jag vill bara att ni som kan allt om ketoner förklarar snabbt igen. Vad är det? Och sen det här, spelar ketoner roll för att få hjälp, och i så fall vilket gränsvärde?
Ja, och det här om man ska försöka dra det snabbt då, så ketoner, det är ju svältkroppar och de dyker upp i urin och blod när man svälter, det vill säga man får inte i sig tillräckligt med kalorier eller mat. Och det är helt orelaterat då till om man har mycket, för mycket eller för lite vätska i kroppen eller så. Mm. Och tyvärr då, så finns ju då en tradition inom just gynekologin att man använder ketoner för att utvärdera om någon är urvätskad eller inte. Vilket tyvärr inte alls är ett bra mått. Och det finns också vetenskapliga studier på att det går inte att gradera svårighet eller ens ställa diagnos om man ska ha ketoner som ett kriterium. Så att tyvärr så finns det en hel del såna här PM runt om i landet fortfarande att man måste ha ketoner.
Riktlinjer
mm. för att man måste ha ketoner för att få diagnos. Mm. Det finns ingen vetenskap som stödjer det, snarare tvärtom. Mm. Det finns också på många ställen det som vi kallar för ketonkrav. Det säger att man måste ha en plus i keton, det finns olika stickor, men ofta går det upp till 5 då. 1+, 2+, 3+, 4+, 5+. Och på en del ställen så måste man ha 1+ för att få dropp, och på andra måste man ha 3+. Och det värsta jag har hört att någon har sagt är 5+. Det tror jag vet inte ens om det stämmer. Men det här är någonting som är väldigt problematiskt, för att det är en hel del kvinnor som behöver dropp, men som inte får tillgång till det. Och, ja.
Så alltså det är egentligen ganska dåligt att mäta. Ja, det är dåligt mätverktyg man kan,
för urvätskning. Däremot kan det ju påvisa svält. Så att det kan det ju göra. Jag vet att det var en fråga där det stod: varför är det så svårt att dricka vatten? Mm, och då var frågan det. Om det var kranvatten eller vanligt vatten eller inte. Mm. Men båda två kan vi prata om.
Ja.
För dels så kan ju vanligt kranvatten smaka fruktansvärt hemskt när man är gravid och liksom har förhöjt luktsinne och sådär. Kan man ha någonting litet i någon liten skvätt med citron eller något sånt där. Det gjorde jag själv. Mm. Jag kan fortfarande inte dricka vanligt kranvatten.
Jag har faktiskt fått ett tips som jag ska berätta om också.
Ja, ja.
För det är faktiskt en av mina kollegor som har drabbats väldigt, väldigt mycket. Och hon sa, åh, tipsa om att köpa den klara näringsdrycken på apoteket och frysa den i kuber och sen kan man gå och suga på den. Då får man i sig mycket och bra. Det funkade för mig.
Ja, näringsdrycksglassen.
Ja.
Yes, det är jättebra. Mm.
Men vadå, finns det färdiga sådana glassar också?
Nej, man får frysa
dem
själv.
Ja. Ja,
men den klara näringsdrycken, alltså inte den som är mjölkig utan den klara. För den mjölkiga tror jag att man inte tycker är god.
Ja, jag har hört om de som fryser den mjölkiga också.
Ja,
men det var ett bra stickspår. Det är jättebra att få näringsdrycker via dietist, för då är det billigare än om man köper det själv på apoteket.
Så är det.
Ja. Det var ett bra stickspår. Om vi går tillbaka till det här med vätska. Det här tror jag är en av förklaringarna till varför en del inte har ketoner trots att de är urvätskade. För att av någon konstig anledning så är det många som har svårt att dricka. All form av vätska åker upp direkt. Men liksom fastare föda kan man behålla lite grann av i alla fall.
Mm.
Och då blir det ju en dålig cirkel. Man får i sig lite mat, men man får inte i sig tillräckligt med vätska. Så man liksom orkar inte jobba med vätskan. Och så fort man försöker så kommer det upp. Och det är därför jag tror att det är många som är urvätskade men inte har ketoner. För de får i sig lite kalorier men inte vätska.
Det är som den här vätskan som är kall, den landar hårt i magen på något vis. Det blir bara som en reflex tillbaka upp. Jag vet inte heller om det är kallt eller om det är...
Det behöver inte ens vara kallt tycker jag. Jag har pretestat både kallt och varmt och ljummet och allt möjligt. Men det spelade ingen roll. Jag var ju en sån som aldrig hade ketoner trots att jag var urvätskad. Och jag tror att det var det att jag kunde inte... Jag kunde inte behålla just vätskeformen var svårt.
Mm.
Och det jag är inte ensam om det här. Det här är faktiskt något som jag har hört av
men
många.
Återigen, söker man akut för de här besvären så måste man ju titta på helheten.
Ja.
Man måste ju fråga, kan du äta, kan du dricka, kissar du, bajsar? Alltså, man måste ju gå igen. Man måste titta på, återigen, allmän tillståndet som vi tjatar om. Då är det liksom inte, ketoner kan vi väl liksom... kom överens om att det behöver man inte för att få dropp och vätska i sig och salterna i sig.
Men då har vi bestämt det nu då.
Vi bestämmer det nu.
Ja. Det blev jättebra.
Ja.
Jag vill prata om ondansetron snart.
Ja, det ska vi strax få göra, för vi ska prata behandling. Men först så slämmighet i halsen.
Mm.
Finns det någon hjälp?
det är ju en del som har det, och jag vet inte om det är ett problem som kommer från HG:n eller inte. Däremot är det väldigt vanligt att man har hypersalivering, det vill säga att man får väldigt mycket spott, så man liksom måste sitta med en spottkopp, eller man har liksom trasor som man håller på att spotta i hela tiden. Sådär. Men just att sitta längre ner i halsen, ja, det, man kan ju testa olika sådana här, acetylcystin går ju att köpa receptfritt, det är ju en brusfri tablett. Jag kan inte mer än säga att jag har hört talas om det. Jag vet inte om det har en jättestark koppling till HG, och jag har tyvärr ingen jättebra botemedel heller.
Men man kan gå in på apoteket och säga precis som det är. Jag är klämmer i halsen, vad finns? Prova sig fram. Behandling då? Det finns ju, du behöver en behandlingsplan när du har HG.
Precis, det så är det ju bra om man har en innan man får HG, tycker jag. Att om man har haft HG graviditet nummer ett, så är det bra om man kan planera inför graviditet nummer två. Och så att man liksom går igenom så här, de här läkemedlen var bra för mig. Och så ska det stå tydligt och klart då i journalen att patienten ska få recept på de här medicinerna att hämta ut om det behövs när man plussar. Så.
Men det går inte att förebygga?
Ja, alltså om man får en tidig aggressiv behandling, då kan den andra graviditeten bli bättre. Så det är därför det är väldigt bra att ha en vårdplan, få direkt rejält med antiemetika, kanske förebyggande dropp och så vidare.
Och antiemetika, det är alltså läkemedel mot illamående.
Ja. Och sen så när man väl har fått HG då är det ju väldigt bra att ha en vårdplan också. Att man följer de här läkemedelstrapporna. Okej, nu testar vi med, nu lägger vi till, nu har vi börjat på antihistaminer, nu lägger vi till primperan eller metoclopramid. Och sen så kan man gå upp på nästa steg och lägga till onacetron. Och det vill jag poängtera, att den här trappan, det är ju inte så att man byter ett preparat mot ett annat, utan man lägger till hela tiden. Så man kan ju ha tre stycken olika preparat mot illamående plus kortison. Man kan jättemycket. Då det här förebyggande droppet är väldigt bra att ha en vårdplan också, så att man kan få dropp tre dagar i veckan till exempel.
Och då söker jag mig till, nu är vi inne på det igen, söker jag mig till vårdcentralen, till gynmottagningen, eller vem kan hjälpa mig med den här planen och det här förebyggandet?
Det brukar väl de här svåraste fallen brukar för det mesta hamna på specialistmedelvården eller gynakuterna. Men det vore ju bra om det även gick att ordna såna här planer för de som har lite mindre besvär på MVC och vårdcentral.
Absolut, vi har ju efterkontroller, det är i hela landet. Att man, när man har fött sitt barn, så har man rätt till efterkontroller på sin barnmorskemottagning där man träffar sin barnmorska. Och det här är en del man kan ta upp i också för att planera nästkommande graviditet. Och är det så att man har haft en svår HG, då kan man också begära ett läkarbesök i de här efterkontrollerna, och där kan man diskutera det här för att planera nästa gång. Och så kan doktorn eller barnmorskan skriva en sammanfattning på det som man går in i och tittar på nästa graviditet, att så här ska vi göra. Så att det går ju att ordna.
Yes.
Och i den här behandlingen så finns det ju då ett läkemedel som heter ondansetron.
Precis.
Och det pratade vi om tidigare, och du ska få beskriva lite mer vad det är med det här. För det finns ju väldigt mycket frågor om det här läkemedlet som FASS då skriver lite varning att använda det. Och Janus Info, en annan informationskälla, skriver att det är mer okej.
Ska vi börja definiera varför FASS skriver som FASS gör och varför Janus Info skriver som Janus Info gör? FASS-texten är ju läkemedelsbolaget själva som skriver och definierar, och den texten är samma text över hela världen, alltså även i USA. Man kan ju tänka sig då att läkemedelsbolagen vill gardera sig för stämningar och vill gardera sig för de är rädda för att någonting ska hända under graviditet. Janus Info är ju en svensk förteelse. Det finns en motsvarighet i Norge också. Vad jag vet, det finns säkert i flera andra länder. Där sitter en grupp med sakkunniga, alltså de kan det här området. Man går igenom senaste forskningen, man tittar på missbildningsregistret och man tittar på massor med olika saker på det här. Och sen gör man rekommendationer för läkemedlen, hur man ska kunna behandla och hur under graviditet. Så den Janusinfo är ju den informationskälla jag som läkare alltid använder. Jag tittar nästan aldrig i FASS. Och jag kan också säga till mina patienter, läs för guds skull inte FASS i det här nu då.
Nej, ja. Och då kan vi säga det, att läs i janusinfo.se under graviditet och förlossning, om man nu har något specifikt just där, vad vet jag, och amning.
Ja, precis. Ja. Och om man ska dra undan citron, eller vill du berätta frågorna där?
Det, nej, ta du. Så,
ja,
så,
men, och en citron är ju ett läkemedel som togs fram för att behandla illamående efter cancerbehandlingar. Och det syntetiserades först på 80-talet och sen gick det igenom kliniska studier på 90-talet och började användas då mot slutet av 90-talet. Och det har ju varit en framgångssaga. Det är ju ett väldigt bra läkemedel mot illamående och kräkningar. Och så som vanligt då så är man ju försiktig med användning av nya läkemedel till gravida, men så småningom så liksom kryper det här ändå in de allra svåraste fallen, där testar man i alla fall, man tycker att ja, men det är ändå, det kan inte bli sämre än det här i alla fall. Och det skulle gå att göra ett helt program om ondansetron och olika studier om det, och det ska vi inte göra. Men jag ska försöka dra det här lite snabbt då, att i början när man då började titta på registerstudier för att se exponering under graviditet, kunde det ge till ökad risk för missbildningar hos fostrarna. Och då tyckte man att man i början, då har olika studier sagt olika saker, ska man säga. En del har inte sett någon ökad missbildningsrisk alls. Och sen så i början såg man till exempel i svenska födslorregistret kunde man se att det var en procentenhets ökad risk för hjärtmissbildning, tyckte man sig se då. Men då var det ganska få patienter. Och då minskar ju, då är ju risken för att det blir liksom statistiska fel i det här större.
Så det gör, att då man, och det gör ju Janusinfo. Ja. Man tittar ju liksom på vad är bakgrundsrisken utan och vad är risken med det här. Så man gör ju en värdering i det också.
Ja. Precis, och då skulle man säga att om vi då tar ett exempel, så då skulle risken för hjärtmissbildning kunna öka från 1% till 2% per graviditet. Och det kan man tycka att det är inte en jättestor riskökning när det är sån här svår HG. Men däremot kanske man då inte ska använda ondansetron vid mildare graviditetsillamående. Vi har ju alltid den här vågskålen som vi pratar om. Vad kan hända för positiva och negativa saker om jag behandlar? Vad kan hända för positiva och negativa saker om jag inte behandlar? Sen det här har ju varit en fråga under ett decennium, kan man säga. Och lite till. Och sen så kom det en stor megastudie då i slutet av 2018. Heubrecht et al. Som har tittat på mer än 1 miljon graviditeter. Då är en jättestor registerstudie i USA. Och där såg man ingen ökad risk för hjärtmissbildning. Och det var ju väldigt trevligt att det var så. Det man kunde se var att man såg en mycket, mycket liten ökad risk för läppgommespalt. Och det är då på 10 000, om man tittar per 10 000 graviditeter, så var det 14 stycken graviditeter, eller 14 foster med läppgommespalt i gruppen som har fått ondansetron, mot då 11 i gruppen som inte fått det. Så då är det alltså 3 extra fall per 10 000 graviditeter. Det är ju, verkligen extremt lite, får man då säga.
Men det är precis det du sitter och säger också, Jenny, det här att när man träffar en läkare, det är den värderingen man gör också, risknytta-värderingen. Det är väl klart att vi har alltid god kunskap om att en frisk mamma är ju alltid det bästa med så lite symptom som möjligt. Men det är de bedömningarna man känner sig ifrågasatt, så tror jag att det är där läkaren sitter och funderar över så här, just den risknyttan bedömningen.
Och det man kan säga är att en av de här studierna då från 2016, där det är Feis och et al, så har man ju då tittat på en väldigt intressant parameter när man tittat på ondansetron. Och då har man kunnat se i den gruppen som fick ondansetron, där var det lägre risk för missfall och lägre risk för abort. Det vill säga att man avbryter, man avbryter graviditeten för att bli frisk från sin mage helt enkelt.
Ja, och då behöver man ju medicinen.
Så att det finns ju väldigt mycket. Det, jag ska nämna lite snabbt bara att Europeiska läkemedelsverket PRAC, de har ju gjort en i mina ögon lite konstig tolkning av den här stora Huybrecht-studien. Då har de sagt att 3 stycken extra fall på 10 000, det tycker vi inte är bra. Så nu ska vi säga att man absolut inte ska ge ändanstrån under första trimestern. Och det här är, och då undrar jag om det har suttit några verksamma gynekologer i den arbetsgruppen. Mm. Undrar jag verkligen. Ja. Och det här är en rekommendation som blev, det fick lite medial uppmärksamhet, så det är därför jag nämner det. Mm. Det har stått om det i en del tidningar. Men det här har ju fått en enorm motreaktion från de som faktiskt arbetar med HG. Det är både i Frankrike och England och i Sverige bland annat då, så har både patientföreningarna och de som arbetar med det här sagt att det här är ju en helt galen tolkning av den här studien. Mm. Det är ju snarare tvärtom. Nu kan vi se att, åh vad bra, det var ingen stor riskökning.
Ja, och Jan och Sein gick ju inte på den linjen.
Nej, de tog sig också lite för pannan och så utfärdade de gjorde en ny rekommendation där de klassade ner, de satte ondansetron i en säkrare klass. Mm. De sa, åh vad bra, nu har vi en jättebra studie det som gör att vi kan liksom säga att det här är ett säkert preparat. Mm. Så har de gjort en ny rekommendation och gått ut med pressmeddelande om det. Så att,
yes.
Gå in och läs om det.
Det tycker vi.
Men när ska vi inte ge då? Jag förstår att ni tycker att man ska ge det här läkemedlet, men finns det tillfällen då vi inte?
Ja, det finns en kontraindikation, och det är om man har en så här ärftlig form av förlängd QT-tid, och det är alltså en hjärtrytmrubbning. Och har man en sån ärftlig form, då vet man ofta, då känner man ofta till det. För att det kan, ondansetron kan späda på den här effekten då, att det är en försenad elektrisk genomledning i hjärtat. Mm. Och man ska inte heller ge ondansetron om man har hypokalemi. Det vill säga att man har lågt kalium i blodet. Utan då får man först korrigera kalium och sen kan man ge ondansetron. Och sen så det som en del får biverkan av huvudvärk av ondansetron kan ju vara viktigt att känna till. Sen kan man ju tycka att det är värt det i alla fall. Mm. Och en vanlig biverkan är också förstoppning, och då jag tycker att man faktiskt måste informera om det här när man får ondansetron och faktiskt skriva ut någon form av laxerande läkemedel som man kan börja ta nästan profylaktiskt eller åtminstone när besvären uppkommer eftersom det är så otroligt vanligt. Men jag tycker inte heller, om frågan var när ska man inte ge ondansetron, och man ska inte ge det vid mildare graviditetsillamående. Det tycker jag att man fortfarande kan säga. Vi ska hålla den här trappan, tycker jag. Ja.
Behandlingstrappan.
Lergigan är ju ett annat preparat. Tycker ni att det är ett bra preparat? Börjar man med det innan ondansetron?
Det är ju steg ett, ska man säga. Det är en antihistamin.
Mm. Ja.
Frågan där var väl också andelen koffein?
Precis.
Ja, precis. Mm. Just det, för Livsmedelsverket har ju ändrat sina rekommendationer heter det, av intag av koffein. Och påverkar det då doseringen av läkemedlet Lergigan?
Vad skulle du vilja säga, Jenny?
Ja, jag tycker vi går tillbaka till den här risk-nytta-diskussionen faktiskt. Sen kan man ju... man behöver ju inte ta Lergigan-kompen då, som innehåller bland annat koffein till natten eller till kvällen. Då kan man ju byta till en vanlig Lergigan och se att det blir bättre. Så att, ja, jag vet inte riktigt vad jag ska säga där.
Nej, men alltså, det är ju 50 milligram koffein i en tablett Lergigan-komp. Mm. Och om man då ska hålla sig till det här gränsvärdet som Livsmedelsverket pratar om, 200, då ska man, får man max ta 4 tabletter per dag. Mm. Och det är många med HG som tar både 6 och 8 tabletter per dag. Mm. Och då är frågan, är det skadligt eller inte? Mm. Och jag tror att man ska titta på risknytta, absolut. Mm. Och jag tror att om det, men det som är att det finns några procents ökad risk för missfall, det är ju det man är rädd för. Mm. Och då, ja men är det någon som har haft upprepade missfall, då kanske man inte ska ge några Lergigan-komp överhuvudtaget. Det är så.
Men det kan man ju också trösta sig med att det är mindre risk för missfall när man har HG än en annan graviditet. Så att, ja.
Så att det är ju inte så att bara för att man äter 5 tabletter eller kom per dag så kommer man garanterat få ett missfall. Det är ju inte så det fungerar.
Så, och det är ju bättre att man uthärdar graviditeten och inte väljer att avbryta för att man har så svåra symptom. Risknytta.
Precis. Mm. Ja, det är ju faktiskt tyvärr en hel del som avslutar HG-graviditeter. För att de helt enkelt inte orkar.
Nej, så är det.
Och det är med eller utan bra mediciner.
Mm. Yes.
I USA så använder man tydligen läkemedlet Sofran. Och då har
det är ondansetron.
Det är ondansetron, samma. För då tyckte den här personen att varför har vi inte det i Sverige? För att det är munsönderfallande med ondansetron men inte Sofran. Och då kan vi säga att det är samma läkemedel med olika namn.
Precis, det är samma läkemedel med olika namn. Det finns, Sofran finns ju som munsönderfallande och det finns också ondansetron, det vill säga samma substans men ett annat namn bara, som är munlöslig kallar man det då. Och det kan ju vara en fördel att ta en form som det kan börja tas upp redan i munhålan faktiskt. Och också just det här att det verkar vara lite mindre risk att kräkas upp då, men man får det som munlöslig eller munsönderfallande tablett. Och så var det någon fråga om sofranpumpar där också som de har i USA. Då kan man alltså få en liten nål som man liksom sticker in och så får man sofran i pumpat ungefär som en morfinpump. Det har de i USA. Och det är också ett sätt då att slippa kräkas upp tabletterna. Det är många som har problem med att man kräks upp alla tabletter.
Men det kan vi inte hjälpa till med i Sverige.
Det har vi inte i Sverige. Nej. Men det kanske skulle gå att införa. Det har vi. Det vore ju fint om någon tog tag i det.
Yes.
Och sen det här med vätskor då, fram och tillbaks. Och man kan ju få intravenös, alltså direkt in i blodbanan så kan man ju få vätska och näring. Och vad som skiljer där, det är väl mer på liksom, vad har du för behov? Behöver du bara vätskas upp eller behöver du verkligen näring också? Så finns det olika infusioner att ge. Det är det korta svaret.
Ja, jag har varit med om enstaka fall då där man får, som vi pratar om hemsjukvård, och man får en infart som vi kallar det, som sitter lite mer permanent och man via hemsjukvården får näring direkt in i blodet. Just det här preparatet heter KBV, så att det finns säkert andra varianter på det också om man har en svår HG.
Det brukar ju ofta dietisterna vara med och bedöma vad som är lämpligt.
Man räknar ut hur mycket man behöver i energi och i vitaminer och mineraler och så.
Ja, det går ju inte att säga på förhand liksom, vad du behöver, utan där får man ju titta då på provsvar och så vidare. Men det återkommer frågan om ingefära. Varför ska jag inte äta ingefära? Det här som vi tidigare har sagt att det är bra.
Det är ju återigen då att doser över 1000 milligram per dag så har man sett en ökad missfallsrisk. Och därför har ju nu både Janinsinfo och Läkemedelsverket gått ut med rekommendationer att man inte ska ta läkemedelspreparat eller alltså kosttillskott med ingefära, för att det är lätt att man hamnar över de här doserna då.
Men att äta ingefära.
Hur vet jag det när jag står och lagar min goda maträtt där hemma? Men, för då räknar man ju centimeter. Ja, det står ju recepten liksom. Ja, 2 centimeter ingefära här så blir det perfekt. Nej, men, hur tänker vi?
Ja, nej, men man kan använda ingefära i matlagning. Det är så jag har uppfattat det. Att man kan få använda ingefära i matlagning. Och kanske äter man inte ingefära till maten 5 dagar i veckan, 3 gånger om dagen.
Precis, utan, det är de här tabletterna som kan bli så oerhört stor koncentration av det. Man kan få i sig väldigt, väldigt mycket. Så att ingefära i maten, det är väl helt okej.
Ja. Pepparmintsolja?
Ingen aning, vet du?
Ja, men en del som tycker att det är ett bra sätt att minska den här luktkänsligheten. Man kan ha lite pepparmintsolja på en bomullstuss i näsan. Det finns också små näspluggar i silikon är det väl, som man stoppar in i näsan. Så att det är många som liksom kräks av dofterna från både barn och partner och kök och allting. Så att, jag tror att det är det, att det är liksom en avledning helt enkelt.
Och sen så är det många som undrar också om åksjukeband. Är det bra?
Ja, då, det är ju akupressur som man är frågan då. Och det, var vi upp, det har vi ju pratat om lite förut också. Akupressur, akupunktur finns det ju en del som tycker hjälper. Man kan väl få testa, tycker jag. Det finns inga jättebra studier som talar för det här. En del svär vid det och säger att akupunktur är det som har hjälpt mig. Man kan väl få testa. Men åksjukebanden, vet, jag tycker inte att det ska fördröja annat. Jag tycker inte att om det är någon som ringer till MVC och säger jag kräks 20 gånger om dagen, ja, testa C-bands. Då, det tycker jag inte man ska säga, utan då får man ju gå in med en liksom högre läkemedelskombination direkt.
Ja. Ja. Mm. Och vad hade jag mer på vad gällande behandling? Är det, något, är det någonting ni tänker på som vi skulle kunna rekommendera i behandlingen?
Jag tror vi har gått igenom det mesta nu.
Ja, det har vi. Det enda vi har inte sagt någonting om är pyridoxin.
Just det.
Det är vitamin B6 är ju också en sånt här receptfritt läkemedel.
Rekommenderar vi det?
Det står ofta som steg noll kan man säga i många vårdprogram och det är väl många som har testat det. Just vid HG finns det inga vetenskapliga bevis för att det är någon mirakelmedicin. Utan jag tänker att varsågod testa men det ska inte fördröja en mer aggressiv antiemetisk behandling.
Mm. Bra. Vi har ju lite kvar och det tänker jag att vi samlar ihop i ett nytt avsnitt. För vi har inte tagit upp riktigt risker, både för mor och barn. Hemsjukvård skulle jag vilja prata mer om. Mm. Jag skulle vilja prata mer om igångsättning / kejsarsnitt. Mm. Så ni får stå ut med ett avsnitt till.
Hurra!
Hurra! Säger vi också. Mm. Eller hur? Mm. Så HG Jenny, du är välkommen tillbaka hit för del 4.
Tack så mycket.
För det är ju väldigt massa information idag. Stort, fantastiskt.
Långt
tack.
Avsnitt också. Ja, men jättetack.
Ja. Jag hoppas att det har hjälpt er där ute. Och vi återkopplar. Så fortsätt att fråga på. Och vi kan svara på kompletterande frågor såklart om det andra också. Men tills dess, stort tack för idag Jenny.
Så tack så mycket igen. För att ni gör det här. Det betyder väldigt mycket för de som drabbas.
Vi hoppas verkligen det. Så ta väl hand om er där ute. På @babies podcast kan ni följa oss på Instagram. Gör det. Så hörs vi snart igen.
Det gör vi. Hej då.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.